Det är fredagen den 8 december. Vi närmar oss jul och du lyssnar på ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa, en för många mer känd som Lofsan. Jag är kors i taket, halleluja, nytränad efter långt uppehåll. Min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och Jessica, är det inte så att vi ska hålla i nu? Hålla i hela december som för många är den sämsta träningsmånaden. Vi kör, vi håller i, vi kämpar på!
Ja, jag håller med Lovisa, det är bara att kämpa på. Alltså, jag har ju mina aktiviteter och då är det nog lättare att hålla i träningen, tror jag. För att då gör man ju det. Man går ju till sin basketträning, man går till sin ridning. Och det kanske blir enklare då än om man har så här, jag ska gå till gymmet 3 gånger i veckan och sen är det december och så är det jättemycket stress med allting. Och det är mycket julfester och grejer med jobbet och man blir bjuden på någon glögg och det är ditten och datten. Så jag kan tänka mig att då är det liksom lättare att tappa. Och sen har det ju också varit väldigt kallt, i alla fall i Stockholm nu på sistone, och väldigt mycket snö. Och jag tror att många kanske tänker lite grann som jag, att då är man inte så jättesugen på att gå ut och träna.
Nej, alltså det är... Nu har jag börjat se de här bilderna på folk som kör såna här ventilationmasker.
Ja.
Som en sån här, med en liten inhalator ser det ut som. Man ser också ut lite grann som en seriemördare i någon skräckfilm.
Men gud, jag skulle ju behöva det verkligen. Jag som har astmaandning, det hade ju varit perfekt för mig.
Alltså det har nog blivit en ny grej. Alltså det är ju många som upplever det jobbigt med luftrören när det är kallare ute. Och när jag är uppe och åker längdskidor, typ Orsa som är värsta träningsanläggningen för längdskidor, då är det ju... Alltså man kan ju möta kanske 35-40 personer, oftast män, som har de här maskerna. Men nu börjar jag liksom se vanliga människor på sociala medier, men också så här på riktigt ute på trottoaren på Södermalm, så kommer någon som har en sån där luftväxlevärmare. Jag har aldrig provat det, så jag vet inte hur det känns. Och vissa säger att de typ får klaustrofobi, men någon annan säger bara, åh gud vad skönt, äntligen slipper jag de här tråkiga passen på löpbandet i vinter.
Ja, men en sak som är bra i alla fall och positiv med att det är snö nu i Stockholmsområdet, det är ju att man kan åka skidor. Och jag har faktiskt 2 kompisar som åkte redan i helgen. En åkte på Gärdet och en åkte i Täby, tror jag.
Oh.
Och då bara kände jag att jag blev så sugen. Det är bara att ge sig ut nu.
Ja, alltså jag ska faktiskt åka ikväll och hämta på begagnade längdskidor. Och så hade jag planerat, och jag har blivit så här lojal med Sixten, min äldsta son. Han har ju liksom seglat upp och blivit min bästa träningskompis. Och det blev så lojal med honom. Så att jag kan inte åka och köra mitt första längdåkningspass utan att han är med. Så att jag hade kunnat åka, alltså flera dagar nu. Jag hade kunnat åka idag. Och jag skulle kunna åka på dagen imorgon. Jag ska jobba på kvällen. Men då kan inte han följa med. Så att jag sitter verkligen på händerna och bara, nej, vi ska ta premiären ihop. Men nu är det ju många som har kört premiären.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell. Och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Ja, det känns som det. Så att nu, om man trodde att man liksom var tidigt ute, så kan man glömma det nu. För att, nu är man sent ute om man ska plocka fram skidorna. Men jag blev så inspirerad för att min kompis Malin, hon hade precis köpt nya skateskidor och pjäxor. Och jag bara, va? Hon bara, men jag tycker det verkar roligare att skata än att köra klassiskt. Jag bara, gud vad unnigt liksom. Och bara gå och unna sig ett par nya skateskidor när man ändå bor i Stockholm. Alltså man åker ju inte skitmycket på dem. Men jag tyckte att det var lite inspirerande. Så att häromdagen när Patrik frågade vad jag önskar mig julklapp, då sa jag, jag önskar mig ett par skateskidor och pjäxor. Han bara, what? Och hur många gånger kommer du använda dem i vinter? Men jättemycket tror jag. Mm, säger han.
Fast det som talar för dig, Jessica,
ja,
det är att du inte köper dem för att du ska göra klassiken eller för att du ska köra Vasaloppet eller Tjejvasan. Du köper dem eller önskar dig dem för att du vill åka på dem. Det talar för en långvarig investering jämfört med de som köper skidorna för att de har anmält sig till loppet och måste ha skidor då.
Det är faktiskt sant, för att jag åker ju ändå lite skidor varje vinter. Jag gör ju det, jag tycker att det är kul. Och jag tänker att jag behöver inte ha de nyaste grejerna. Så om jag investerar i det nu så kommer jag vara nöjd med det i många år framöver. Men jag har faktiskt haft en ganska intensiv sporthelg, kan man väl nästan säga, Lovisa. Jag började helgen med, förra helgen då pratar vi om nu, för nu är det ju fredag så är det ju helg igen då. Men jag började med att rida en hopplektion, jättekul. Jag har fått en ny favorithäst, hon heter Lassie och är väldigt speciell. Jag gillar bara konstiga hästar. Det var väldigt roligt. Och sen så åkte jag iväg till Sweden Horse Show på Friends.
Jag tänkte att du skulle åka dit, va?
Ja, det var jättekul, och ledde ett event där som H&M har startat ett nytt ridsportmärke som heter All in Equestrian, som är döpt efter Peder Fredrikssons legendariska häst som nu är pensionerad. Så att jag ledde ett litet influencer-event som de hade, och det var så jäkla kul att få gå på event och leda event i ridkläder. Jag kände mig så snygg i ridbyxor, ridkavaj, du.
Lite fetisch kanske.
Ja, men alltså, det är härligt. Ridkläder känner man sig ändå snygg i. Du skulle testa någon gång. Du behöver inte vara nära hästarna. Testa bara ridkläderna och se.
Ja, men det är ju väldigt smickrande det man ser i alla fall på intervjuer när de står och pratar och blir intervjuade, de här stjärnorna.
Ja, men det är snyggt. Det har någonting. Det är liksom lite elegant, faktiskt. Och så fick jag hänga med Malin och det var jättekul. Malin Bajard, jag är kompis med henne och gillar henne jättemycket. Och man träffas ju inte så ofta, för hon är ju ute och tävlar så mycket och sådär. Och jag jobbar och håller på. Hon bor i Norrköping och jag bor här. Men när vi ses har vi alltid roligt. Så att vi var också ute på en middag där under helgen med hela H&M-teamet. Och hade så jäkla kul. Du vet, vissa människor är det bara så här, man träffar dem inte så ofta. Men när man ses så är man bara tillbaka där man lämnade av. Även om det var 3 år sedan. Och så bara kör man på. Och så skrattar man så jäkla mycket. Så efter den middagen då vaknade jag och bara låg i sängen och fnittrade. Och Patrik bara, vad är det? Jag bara, nej men det var så kul igår bara. Jag bara låg och skrattade. Vi hade så jäkla roligt. Så det var en kul dag. Blev inspirerad att rida mer, kände jag, när jag ser dem hoppa inne i Friends. Och sen på söndagen så spelade jag basketmatch. Och jag har inte spelat basketmatch sen innan Superstars. Det var slutet av september.
Just det, det var så länge sedan.
Ja, och det gick bajsdåligt. Vi torskade, jag var kass, jag blir aldrig varm. Alltså det är någonting med hallarna nu när det är så kallt. Det går inte att bli varm. Jag kör ju träningar, alltså långbyxor, långtröja. När jag inte, alltså om jag står och vilar så här, jag avbyter den när vi tränar, då sätter jag på mig handskar. På riktigt. Så fort jag inte är på plan så har jag på mig handskar. Alltså det är så jävla kallt. Så jag blev aldrig riktigt varm heller i matchen. Och så fick jag dessutom allergisk chock av Rosenborgshallen i Södertälje. Alltså på riktigt. Halsen bara svällde igen. Började nysa nös typ 100 gånger när jag var på väg därifrån. Och var tvungen att gå och lägga mig 8 på kvällen. För att jag var helt däckad av den här allergichocken. Och så fick jag låsning i bäckenet. Som har gjort så jävla ont. Och jag har precis varit hos min naprapat. Och hon hjälpte mig och knäckte och knäckte och drog. Du vet, man ligger på britsen där och hon drar i ens ben som att hon ska försöka göra att man blir 5 centimeter längre ungefär. Men det hjälpte. Så nu känner jag mig lite bättre. Men det har varit en ganska intensiv sporthelg. Och de senaste dagarna har varit rätt mastiga. Och jag tänkte... När vi skulle börja podda så skulle jag säga till dig så här, men jag har inte tränat någonting. Så jag tränar ju varje dag. Jag vet inte vad jag tänker. Jag tränar ju varje dag. Det är bara för att jag inte gör något nytt kul som du alltid gör. Som det känns som att jag inte tränar.
Ja, fast jag måste faktiskt krypa lite grann till korset. Alltså, november månad. Tänk om jag hade vetat innan att november månad skulle vara den sämsta träningsmånaden för mig på hela året.
Ja, hade du gissat det själv? Alltså brukar det vara så att november
månad är dålig? Alltså november månad är en bra månad för då kan man både springa ute, man kan springa inne, man kan styrketräna en hel del ute, man kan styrketräna inne. Och jag tyckte att jag hade sånt jävla bra flow med min hitträning, jag höll på med mina intervaller. Och sen bara, den här jädra hostan som jag hade 2,5 veckor fram och tillbaka. Mer eller mindre. Ingenting, 2 dagar. Och sen bara, jag kan inte gå och jobba, jag har varit vaken hela natten. Nej, så att jag fick något ryck. Alltså jag hade så ont i kroppen. Och jag kan, alltså jag hör ju mig själv föreläsa och så här, ja men styrketräning är så bra, det minskar värk i kroppen och... Och liksom bara pratar om så här alla fördelar med motionera och röra på sig. Och jag får ju ont när jag inte rör på mig. När jag inte tränar. Så då tänker jag så här att... är det så här alla känner? Eller är det så att man får ont när man inte tränar för att man är så van att träna? Så jag vet inte, det kanske är så att det inte alls är så att... det hjälper för att man ska få mindre ont i musklerna att träna. Det kanske bara är så att det är de som brukar träna som får ont när de inte tränar.
Nej, vet du vad jag tror? Jag tror att det är verkligen att vi fattar liksom inte hur gott träningen gör. Man märker det bara när man inte tränar. Det kanske är så. Det där är normalläge för alla som inte tränar.
Ja, alltså jag kollade i min träningsapp och då hade jag varit fysiskt aktiv i 15 timmar och 20 minuter i november. Det är alltså knappt 30 minuter om dagen. Men då ska man komma ihåg att det liksom är tutti. Det är liksom cykling. Då brukar min klocka registrera. Den frågar, det verkar som att du cyklar. Vill du registrera som ett träningspass? Jajamän, tack. Och det var lite styrketräningspass här och där. Och det var... vad var det mer? Det var väl 2 eller 1 sånt där högintensiva träningspass. Men det var liksom 10 timmar mindre än oktober. Och jag tyckte att oktober, det var så här, nej Lovisa, du kan lite till. Du behöver lite mer för att må bra. Men nu har jag...
Men vänta, innan du fortsätter. Hur stressad har du blivit av det här? För att det här har vi pratat om jättemånga gånger i träningspodden. När man blir sjuk, att man blir väldigt stressad av att... vara sjuk och inte kunna träna och tänka att om man har ett mål till exempel, ett lopp eller vad det nu kan vara, och jag kommer inte att hinna dit, jag missar för mycket nu, eller att man liksom känner att allt jag har gjort har varit förgäves för nu tappar jag varenda muskel i hela kroppen och får jättedålig kondition. Har du känt den där paniken?
Alltså jag trodde och, oj nu lägger sig Siri här, jag trodde och tänkte att det kommer aldrig under resten av mitt liv ha motivation till att träna. Nu har jag tappat hela min träningspersonlighet. Jag kommer aldrig längta till ett träningspass igen. Jag kommer aldrig komma igång. Jag kommer aldrig vilja gå till gymmet igen. Jag kommer aldrig vilja åka längdskidor igen.
Alltså, har du känt så?
Ja! Men alltså det hjärnan bara spelar en sån sjuka spratt. Men jag vet ju, sen när jag så här mår bättre, har fått sova hela nätter utan att hosta, inte ha den här förlamande tröttheten, då vet jag så här, ja men Lovisa, det där är exakt så där funkar hjärnan när man inte får sova ordentligt. Motivationen sjunker i källan, koncentrationen blir lägre, fokuset blir lägre. Hela det fundamentet som man står på rubbas och krackelerar. Och det är ju det som är människors stora utmaning. Det är ju liksom att, okej, men den här grunden jag står på, eller människors, nu pratar jag bara om mig själv här nu då, att om man inte får sova ordentligt, om man hostar och hostar och hostar, och jag hostade så mycket, så ett av trodde att jag hade hostat sönder ett revben, men han bara, nja, så handikappad verkar det inte vara. Jag hostade så mycket så att jag upplevde det som att jag hade stora blödande sår in i bröstkorgen. Jag upplevde att det satte sig i musklerna på baksidan i bröstryggen också, som att de här såren läckte ut. Alltså, och jag var så, det enda jag kunde prata om, det var min hosta. Och Hans bara, alltså Lovisa, nu har du pratat ganska många timmar, ganska många dagar på raken om din hosta. Vi vet, vi hör dig på nätterna. Alltså, släpp det. Och jag så här, okej, men det är det enda jag kan tänka på. Det var liksom, och jag fattar ju att det kanske man är lite anal i sina tankar, att man liksom fastnar i det där mindsetet. Och så sa jag faktiskt, för det brukar alltid vara bra så här, när man vacklar i någonting och man så här börjar tvivla i sitt fundament, så här, med att prata om det. Så jag sa det till Hans, när jag så här, för sjunde dagen på raken måste gå och lägga mig och sova på dagen. Bara, kommer aldrig mer kunna träna. Alltså, det känns som att jag aldrig mer kommer ha motivation och lust och den här inre drivet. Och så, när jag sa det till honom, han bara, Lovisa, fast det är ju helt rimligt. Du har ju liksom haft en ganska kraftig luftvägsinfektion. Det är inte konstigt att du känner så. Liksom, men det kommer lösa sig. Alltså, 15 år senare när han har levt med mig. Han vet liksom att det går upp. Men jag började liksom väldigt lugnt. Bara med styrketräning. För det var det jag kände så här. Okej, hallå kroppen! Var är du? Hur mår du? Så jag har ju liksom i typ en vecka kanske, ish, gymnastiserat mig. Så det var så väldigt låg prestige, väldigt låg tröskel. Väldigt mycket fokus på att så här, prata med nacken, prata med skulderbladen. Jag började så här, få ont i ländryggen på ett sånt sätt som typ att det kändes som att jag hade kört 6 veckor stenhård styrketräning för ländryggen, fast, och då kan man bara känna sig sliten i ländryggen, men nu var det så här, okej, jag har inte använt ländryggen någonting, det kändes som började så här läskigt när jag skulle lyfta upp någonting som var lite tyngre från golvet, eller så jag liksom har försökt jobba med kroppen. Och sen bestämde jag mig på morgonen den 1 december, okej, nu är liksom allt håller. Jag är frisk, nu kan jag träna. Och då gjorde jag liksom den här motståndsrörelsen till den här paniken som jag kände några dagar tidigare eller någon vecka tidigare. Nu ska jag träna varje dag i december. Nu ska jag liksom bygga upp det här självförtroendet igen. Och då är det ju idag den 5 december och jag har tränat då 1, 2, 3, 4 och 5 december. 5 dagar på raken, inte så långa pass, nästan bara hemmaträning, mycket fokus på det här, att jag typ känns som att jag håller på med gymping, men det har känts så här bra. Och idag så skulle jag då gå tillbaka till det här fruktansvärt jobbiga hit-passet på Sats. Och då så tänkte jag så här, Louisa, nu måste du sätta på dig skärpet, hängslena, livremmen, livbojen. För förra gången så var det ju så, det var ju så jobbigt, jag trodde att jag skulle på riktigt kräkas. Jag kan inte hamna där igen. Så jag så här, jag gjorde alla rörelser jättelångsamt. När man kunde göra hopp, och jag har alltid nappat på de här hoppvarianterna, då, så här, då gör jag den här lite så här tantparkour-varianten, så här, kliver lugnt och försiktigt. Och sen så kände jag typ sista 2 minuterna, då bara okej, jag kommer klara hela passet. Så då la jag i en växel. Men jag hade ändå ganska många minuter uppe i orangea och röda högsta pulszonerna. Men jag kände så här, okej, 100% frisk, absolut. Flåset, ja, det kommer nog ta några veckor innan det är tillbaka där det ska vara. Men det är ju nackdelen med att ha byggt upp sin kondition under ett tag med hög intensiv träning. För sen när man inte gör det ett tag, då minskar den ganska snabbt. Så jag skulle nog behöva få in lite mer lågintensivt nu med längdskidorna kommande veckor.
Du har ju ändå, alltså du har ju jobbat för att bygga upp din kondis och kört väldigt mycket högintensiv träning och sådär, och dina intervaller och allt vad du har gjort. Känns det lite surt nu då när du känner såhär, nu har jag backat 3, 4, 5 steg?
Ja, gud ja. Verkligen.
Alltså, men hur gör du för att hantera det då? För vi brukar ju liksom ge tips till andra så här ska du hantera det om du inte har kunnat träna och bla bla bla, och vi brukar vara ganska hurtiga där liksom. Hur hanterar du det själv då?
Det var så förra veckan i träningspodden när vi pratade om så här, människor vill ju veta när det går skit. Då blir folk nyfikna.
Exakt. Så nu sitter alla och undrar så här, hur har du hanterat det här? Eller har du brutit ihop? Har du gått hem och svurit? Vad har hänt liksom?
Ja, men jättebitter. Alltså verkligen jättebitter. Jag tänker att jag... Det som är min stora livlina framåt i tiden. För hade det här varit i maj, då hade jag varit sjukt stressad över löpningen. Sommarmånaderna, alltså juni, juli, augusti, som är fantastiska löparmånader. Då hade jag blivit väldigt stressad av det. Men för mig, löpningen är för mig en sån strukturerad träning. Det är klart att jag kan sticka ut och jogga 5 kilometer. Sen brukar jag alltid göra så här 2, 3 stopp för att ta lite bilder kanske och sådär. Men löpningen är för mig, det liksom är practice så. Men längdåkningen för mig är inte samma typ av struktur. Jag kör i princip aldrig intervaller i längdåkning, utan jag är verkligen ute och åker skidor i skogen. Alltså det är som en... jag kollar aldrig på klockan. Jag har ingen aning om vilken hastighet jag har åkt. Backar kommer, backar går. Och det blir väldigt mycket känt, liksom fokus på så här rosiga kinder. Åh, jag har åkt 8 kilometer. Eller det var ett långpass och det, jag hade inte ont någonstans. Det är liksom en mycket mjukare världen för mig i längdåkningen jämfört med löpningen. Och jag kan... jag liksom glömmer bort i princip att jag tränar när jag åker längdskidor. På löpning, alltså... Jag vet att jag tränar. Och jag känner att jag tränar. Det finns liksom ingen så här... space för att så här, åh gud vad härligt att vara ute och springa. Efteråt kan jag känna det. Åh gud vad skönt det var att jag sprang. Vilket bra beslut att jag tog på mig skorna. Men i längdåkningen, då är det så här, från första staktaget genom hela, så är det så här, det är bara i princip njutning. Så min räddning nu, det är att jag ser så mycket fram emot i princip hela december, hela januari, hela februari, hela mars. Och nu har ju vi våra fantastiska spårarbetare i Ågesta. Det är så roligt för Petra på stadsdelsförvaltningen, hon är den som uppdaterar på Facebook hur det går för dem som jobbar med spåret. Och hon själv jobbar inte där, och hon verkar inte kunna så mycket om det heller. Och hon åker inte längdskidor, men det är alltid hon som uppdaterar så här, men hur det går med konstsnöspåret. Och alla älskar Petras uppdateringar. Och Petra säger då att om de får jobba ordentligt med snökanonerna nu, då kommer de kunna ha kvar spåren, alltså förbi påsk här i Stockholm. Oj. Så då blir det som april, alltså det är så många månader framför mig där jag ska få träna utan att tänka på att jag tränar. Och det är liksom min livlina i den här bitterheten som jag liksom har trampat lite svart sörja i några dagar nu.
Och tänk, det är ju vad jag gör varenda vecka. Det är ju därför jag inte kommer ihåg att jag tränar ens. För att jag tränar ju utan att tänka på att jag tränar. Flera gånger i veckan.
Det där, och det var så där var det när jag spelade paddel.
Du kanske skulle ta tillbaka din paddel.
Jag har en paddeldejt. Jag har en paddel- och brunchdejt precis före jul. Den är lite nervös över för att jag inte har spelat på så himla, himla länge. Men de andra tjejerna har sagt att det är mer fokus på trivsel än på poängen. Men det är vi är två systerpar som ska spela. Alltså en stora syster och en lilla syster. Och en stora syster och en lilla syster. Och det kan ju bli lite jobbigt.
Vad då ska du spela med din syster också?
Ja, och så, och så ska vi spela med två andra systrar.
Mm, okej, då kan det alltid bli lite bråk. Alltså, frågar du min syrra, jag är nog ganska hård mot henne på basketen. Men man kan liksom skälla på henne på ett annat sätt som man inte kan skälla på andra. Ja, vad Jenny, vad fan? Hur låt kan man bli? Det där är din retur, kom igen nu. Så kan jag stå och skrika på henne.
Vad skulle man aldrig göra på en kompis eller en
Nej, där har man ju liksom ändå lite hyfs och social förmåga. Man kan ju inte stå och skrika på en annan lagkompis liksom. Det går ju inte, men på sin syrra, där kan man verkligen ta ut svängarna. Ja, okej, men då kan det ju bli kanske lite heta känslor ändå då.
Ja. Men nej, men jag längdskidåkning är nog min hobby. Alltså det är nog verkligen min hobby. Och jag har fått frågan från flera stycken. Som, Lovisa, ska du inte anmäla dig, bli medlem i en skidklubb och börja åka på de här motionstävlingarna och så. Men då är jag nog rädd för att det kanske inte är en hobby längre.
Utan men det blir det ju inte då.
Nej, så jag tror på den här, jag ska ut och åka i skogen. Den är liksom lite mera jag. Sen har jag ju liksom proffsgrejer och jag har bra kläder. Och jag har till och med ett så här landslagspannband från Kraft. Längdåkningslandslaget som jag har fått. Det liksom ligger de här attributen, va? Men min känsla, det är att jag är ute och rör på mig i skogen. Och det är så himla skönt. Så det är min stora livlina. Men jag har en väldigt hög motivation nu då i mitt gymnastiserande, i min gymnastik. Det är, alltså, det är nere på den nivån att jag kör kanske 15 minuter bålträning på matta framför tvn. Och sen så kör jag typ 20 minuter stretching. Alltså det är liksom, jag är liksom nere på den gymnastiserande nivån. Men då, jag känner ju att om jag ska kunna åka, alltså det är klart att glida runt 5 kilometer, det fixar jag. Men om jag vill liksom kunna trycka på i uppförsbacken och känna att jag liksom ändå har en motor, hjärta, lungor som passar med kardanaxeln och de här däcken, om man tänker sig kroppen som ett fordon, en bil, då måste jag hitta ihop till kroppen lite grann. Du vet, gnisslande handleder, axlarna krånglar, stelhet i bröstryggen, någon låsning bakom skuldran, lite gnissel i knät. Alltså det är såna små saker som jag säger nej. Inte du kroppen, inte idag, inte det här, inte än. Vänta några år. Så jag tror att jag kan liksom modellera mig tillbaka till den här lite mer atletiska profilen som jag identifierar mig med. Så.
Ja, men tänk hur det är för alla de människor som inte tränar.
Alltså,
tänk att gå runt och känna det där gnisslet hela tiden. Att alltid känna så här att kroppen måste in på verkstaden.
Ja, jag förstår inte hur... När jag är i det här gnisselläget, nu tycker jag att det är mycket bättre än igår. Och igår var bättre än dagen innan och så vidare. Men jag kan inte förstå hur man kan gå igenom vardagen med det här gnisslet. Nej, det blir som min hosta. Jag kan inte tänka på någonting annat än hur stel jag upplever mig själv att vara.
Ja, och hur ont det gör. Som jag har haft den här låsningen i bäckenet. Det är det enda jag tänker på när jag gör saker i vardagen. Liksom att nu gör det ont i ländryggen på grund av det där. Hela tiden. Alltså det går liksom inte att koppla bort. Och tänk att gå runt med såna där saker hela, alltså varje dag för att man inte tränar.
Mm. Ja, vad intressant perspektiv. Jag tror både du och jag har ju varit där till och från de senaste åren. Och det är ju lite grann av så här uppvaknande att få det perspektivet. Och för mig som coach, alltså jättenyttigt, sjukt nyttigt att uppleva sig själv begränsad. Att förlora den här motivationen som jag upplever att jag i perioder har så här enormt hög motivation och längtar till träning. Och så känner jag så här, nej, jag kommer aldrig mer genomföra träningspass i hela mitt liv. Det är liksom minus på motivationen. För då vet jag så här, ja, just det. Det är så här de flesta människor känner typ jämt.
Mm, och det är jättebra för dig, för då vet ju du hur du ska liksom angripa det problemet, om man säger.
Kan sälja lite till.
Mm, exakt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Jag har gått och klurat på en grej som faktiskt för en gångs skull, Jessica Almenäs, inte handlar om dig.
Va? Du skojar!
Fast du kommer säkert känna igen dig på det här.
Har du slutat tänka på mig nu? Nu blir jag besviken, Lovisa.
Jag har träffat andra människor och lyssnat.
Nej,
på.
Nej, det är för dåligt. Okej, okay. Berätta.
Nej, men jag träffade en tjej som... jag pratade lite grann med om så här typ förväntningar på träning och så här förväntningar på att äta jättenyttigt och sådär. Och hon hade såna intressanta perspektiv och ganska så här nakna reflektioner kring ett dilemma, och så ville hon bolla det med mig och jag var så här: oj, det här är så fascinerande, och det blev så konkret någonting som jag tror att många människor faktiskt upplever.
Mm, spännande.
Ja, och jag tänker inte säga vem det var som jag träffade, och jag kommer inte heller säga vilket företag eller koncept som det här gällde. Och min poäng är att det är egentligen inte så relevant. Det säger inte så mycket om att det skulle vara ett bättre eller sämre koncept än något annat. Men hon berättade för mig att hon hade kört två olika typer av så här challenges.
Mm-hmm.
Och du och jag älskar ju challenges. Nu har jag precis berättat själv om att jag skulle träna varje dag i december.
Det är peppande, tycker jag.
Ja, men det är ju det. Man kan ju inte köpa ut sig från andra saker bara för att man gör en challenge. Men det är ju häftigt att så här spetsa fokuset.
Ja, exakt.
Och så finns det ju liksom de här makro-challengerna. Det kan ju verkligen vara en maratonsatsning.
Mm.
Det är stora projektet, och så finns det de här jag ska fylla 40 eller jag ska fylla 50, och så ägnar man liksom på riktigt ett helt år åt så här, flera PT-pass i veckan, man kör svarta lådan, mat, man går verkligen all in på att få till så här värsta bästa kroppen till sin födelsedag. Men sen så har vi de här andra typer av challenges, så här, var jag typ 100 dagar utan socker. Eller lite mer humant, kanske så här 30 dagar utan socker. Eller någon ska köra en yoga streak. Du, Jessica, körde ju din run streak.
Och yoga streak har jag kört också.
Och yoga streak har jag kört.
Mm.
Och nu, din basketsatsning har ju, den är ju lite mer, det är ju inte riktigt en challenge på det sättet.
Nej,
det,
exakt.
För det är någonting som, det finns inget tidsbestämt slutmål, till exempel. Nej. Det är inte någon uppoffring.
Nej, verkligen inte.
Du gör... Gud, nu hamnade vi i att det handlar om dig igen.
Ja, du ser, det handlar alltid om mig ändå.
Din sambo bara, ja, jag säger det ska alltid handla om Jessica. Det är inte så att det från en dag till en annan blir en jättestor förändring, så som det blir då med kanske de här lite mer strikta typerna av challenges. Det finns ju de som ta bort allt kött, eller från att dricka alkohol varje dag så är det verkligen så här 30 dagar noll alkohol, eller att man går cold turkey på sluta röka, eller alltså det finns ju massa olika typer av projekt. Och sen finns det ju då de här mer kommersiella challengerna där du helt enkelt betalar för att få vara med. Så för du behöver inte betala ett öre för att köra en runstreak.
Vad tänker du då? 16 Weeks of Hell och sånt? Eller?
Ja, men där har du ju verkligen. Det är kanske är den mest kända kommersiella challengen.
Mm.
Och sen så finns det andra typer av kommersiella projekt. Och då hade den här tjejen då gjort två stycken olika. Den ena var ungefär 30 dagar och den andra var ungefär 60 dagar. Och jag var tvungen att göra lite research efteråt för att jag blir ju så himla nyfiken på vad är det för grejer folk håller på med där ute runt om i landet. Men då handlade det mycket om att man det fanns så här olika inriktningar. Och det ena grejen var så här väldigt mycket fokus på träningen och då skulle man träna alla dagar, alltså typ ungefär en månad. Och så kunde man välja om man skulle träna med redskap eller om man skulle träna med kroppsvikt. För att man liksom skulle kunna vara med oavsett. Vissa gillar ju inte att köra kroppsviktsövningar. Eller tröttna ganska snabbt när det är kroppsviktsövningar. Man vill åtminstone ha en gummiband eller en kettlebell eller liknande. Och sen så någon form av kostschema. Där man då ska äta enligt en guide. Och så får man recept och sådär. Och sen så bygger ju ofta de här olika typer av challenge bygger ju på the community.
Mm.
Så det är liksom...
Att ja, men det är lite sekt liksom.
Ja, men alltså tittar man på 16 Weeks of Hell till exempel, de här Facebookgrupperna som de har och alla vi som startar vecka 50 eller alla vi som startar, att det liksom är en grupp som att det, liksom, det finns andra som har det likadant som jag. Och i 16 Weeks of Hell så tycker jag det är så roligt det tv-programmet, den stora hälsoresan, när det att alla var ute och gick samtidigt och spelade in sina videohälsningar och dokumenterade. Så där liksom community-känslan ska man ju inte förminska. Alltså den är ju jätteviktig för vissa, för andra 100% irrelevant. Man vill absolut inte vara en del av ett större sammanhang, utan det här är jag, min kropp och mina vanor. Ja, är du community-tjej?
Ja, lite skulle jag säga. Eller både och. Jag kan ju göra grejer för mig själv, men jag förstår absolut den här när man har andra som man gör någonting samtidigt med. Eftersom jag också är en lagidrottare så fattar ju jag grejen med att känna att vi gör det här tillsammans. Det är mycket roligare att vinna tillsammans, det är lite lättare att förlora tillsammans. Jag fattar ju att man blir peppad av det, det förstår jag absolut. Och jag tror verkligen när man gör sån här utmaningar som är ändå ganska tuffa, som till exempel 16 Weeks of Hell, så tror jag att man har jättemycket nytta av att ha ett community. Alltså dels att man kan bolla när det är tungt eller när det går dåligt, och också det här att man blir peppad av att andra gör exakt samma sak, och det gör ju kanske också att man håller i lite mer, tror jag.
Ja, för jag känner ju inte igen mig.
Va? Inte alls?
Men jag är ju sån individualist.
Mm. Du vill inte göra saker i grupp. Nej, vet du vad du skulle göra? Du skulle börja tävla med alla. Du skulle börja tävla med alla som höll på.
Exakt. Och jag är också så här, jag och min coach, våran relation, den är lite speciell. Den är mer speciell än alla andras relation med coachen.
Jag fattar.
Och mina behov, de är lite annorlunda än alla andras egna behov.
Exakt. Jag kan inte göra precis som alla andra. Det funkar inte riktigt för mig.
Nej, och det här, alltså det är klart att jag skulle kunna ändra mig, förändra mig om jag hade ett behov. Men än så länge så tycker jag att jag har gått igenom livet hyfsat oförstörd med den här starka individualismen i mig. Men nu ska jag vara lite seriös, för det här är ändå viktiga saker. Men det här det har visat sig att sammanhang och grupper och grupptillhörighet, alltså det är en jätteviktig framgångsfaktor inom idrott till exempel. Och vi kan ju titta bara så här på svensk elitidrott, bara alltså 10 år bakåt i tiden eller 15 år bakåt i tiden. Vi har ju allt ifrån det här friidrottsgänget i Göteborg med Christian Olsson och hans kompisar till längdskidåkningsgänget. liksom hur man dras och man attraheras av att vilja tillhöra en grupp. Mm. Och, men sen så börjar det gnissla lite grann i gruppkulturen och några blir missnöjda. Det var väl var det skidskyttarna som började lite grann med partnerbyte där ett tag, och då är det några som inte vill vara med längre, som inte vill göra så som gruppen ska göra, utan man kör sitt eget race. Man väljer att lämna längdskidåkningslandslagets verksamhet och gör uppladdning på hemmaplan och så vidare. Mm. Men vi ska liksom inte förminska betydelsen av att det är bra att tillhöra en grupp. Och jag läser en kurs just nu som handlar om talangutvecklingsmiljöer. Alltså man tittar på Sveriges främsta idrottare inom alla idrotter som har nått då högsta nationella eller internationella nivå. Och så intervjuar man dem. Och så får de berätta om hur de har tagit sig från liksom sina första idrottsliga, vad ska man säga, engagemang. Från att man gick i fotbollsskolan när man var 7 år på sommarlovet. Till att man tar ett världscupmedalj i alpin utförsåkning. Det kanske började med sommarfotbollen. Och sen så åker man världscupslalom.
Ja.
Och då... liksom, då fokuserar både liksom, de aktiva men också ledarna och föräldrarna. De pratar väldigt mycket om utvecklingsmiljöerna. Att det här med liksom, vilket stöd man får från gruppen och såklart och kompetenta tränare och ledare. Men vi kan ju samtidigt se de här utbrytarpersonerna. De som inte vill vara en del av en grupp som... till och med kanske vill bo själva när de ska åka på världscup. De vill inte bo med laget och så vidare. Men de har ju identifierat att de mår bättre av det. Sen är ju frågan, lämnade de grupptillhörigheten när de var 19-20? När de var 25? Eller redan kanske när de var 15? Redan då så här, nej, jag vill inte vara en del av laget, gruppen. Jag vill inte... att någon annan ska bestämma över mig och 9 till. Utan de beslut som tas kring mig, det ska liksom bara vara mitt bästa i åtanke. Den här lite mer individualistiska aspekten.
Mm.
Och då var den här berättelsen, den här som jag då fick höra häromdagen. Det handlade om, efter en sån här 30-dagars challenge och respektive efter en sån här 60-dagars challenge, så upplevde den här tjejen sig ganska så dålig. Skämdes lite grann. För att trots att hon hade tränat exakt som hon skulle göra. Hon hade ätit exakt som hon skulle göra. Och ändå så, som hon formulerade det typ. Så jag fick typ inga resultat.
Mm-hmm.
Och så här, det var ganska jobbigt. För i det här communityt. Någon hade gått ner 9 kilo. Någon hade minskat så 35 centimeter på olika mätpunkter på kroppen. Varför får de massa resultat när inte jag får det som har gjort exakt samma sak?
Mm, intressant, men jag tänker också jättesvår fråga att svara på.
Ja, för det jag första jag tänkte så här, ja, men vad är resultat för dig? För det är ju så här, i ett sånt där koncept då, när det är väldigt lätt att ta på siffror kring viktnedgång. Och det är väldigt lätt och konkret så här, jag drar fram måttbandet och så kan jag visa så här stor var min mage innan. Och nu är magen så här platt. Det blir ju väldigt visuellt så tydligt. Men då liksom, vad är resultat för dig? Hur mäter du dina framsteg och utveckling? Och då så sa hon, ja, men vad hade du för förväntningar? Vad hade du önskat för resultat? Och då så sa hon, ja, men jag ville bli mer deffad. Jag ville få mer synliga muskler. Och sen hade jag gärna velat gå ner, ja, men typ 2-3 kilo. Och den här personen är jättedeffad. Ganska liten. Och väger mindre än vad jag gör. För jag var tvungen att fråga, liksom, ish, vad väger du?
Mm-hmm, okej. Okay. Mm-hmm. Och då tänkte du att det fanns liksom inget att ta av där, så därför kunde det inte bli samma resultat?
det var det som, nu, jag har ingen aning om hur de andra i den här gruppen, vad de hade för utgångsläge. Men det spelar ju jättestor roll var du startar någonstans.
Ja, såklart.
Och vad som händer av att träna 30 dagar på raken. Eller att äta jättenyttigt. Och då pratade vi lite grann om det. Och sen så, nu jobbar jag ju med mig själv. Den andra kursen som jag läser. Den som handlar om hälsa- och livsstilscoachning. Den går ut väldigt mycket på att man som coach, och det här är mitt svåra, inte ska berätta för folk vad de ska göra, vad de ska tycka och tänka och fokusera på. Utan man ska liksom med en väldigt varsam hand låta dem komma fram till det själva.
Mm-hmm. Oj, vad svårt. När man bara måste bita sig i tungan hela tiden. Nu vill jag bara säga det här, kommer du aldrig på det här någon gång?
Jag vill ju göra som Homer Simpsons på Bart. Jag vill ju ta så här strypgreppet och så här skaka.
Skaka. Jag bara skrika så här, fattar du inte det här? Hallå? Men, det är bra tålamodsträning för dig, Lovisa.
Nej, men jag har ju inte riktigt i mig, men jag vill bli bättre, jag vill utvecklas. Och kontrasten till en PT, för en PT ska ju ta massa beslut åt klienten. Och ska välja övningar, ska välja sätt, välja repetitioner, välja vikter, välja redskap. Alltså man väljer och väljer och väljer åt personen hela tiden. Det är väldigt låg, det man kallar för autonomi. Alltså klienten har inte mycket att tycka och tänka till kring. Men det är ju också det som de flesta klienter betalar för.
Exakt.
Ja. Så PT-yrket och coach-yrket har väldigt stora ytterligheter på det sättet. Men så då trädde jag in lite mer i PT-yrket där och då. Och så sa jag att, ja men, för då hade hon linne på sig. Och så tittade jag lite grann på hennes armar, överarmar. Sjukt snygga. Alltså jättesnygga. Jättedeffade. Men då så sa jag, men att om du vill ha mer synliga muskler, så kanske du innan en sån här typ av challenge skulle behöva bygga lite mer för att sen göra den här klassiska deffen. Alltså nu kommer mina fingerkrokar upp i luften. Men det är så många kvinnor som vill få synligare muskler, men de har inte så pass mycket muskelmassa innan de börjar liksom göra det här challenge-grejen. Så att de blir bara mindre. De får inte synligare muskler. Allting bara liksom slanknar av. Så har man egentligen exakt samma proportioner, fast man är lite mindre i formen. I liksom mindre volym. Och då kan ju det dessutom, under den här processen, så tar det så pass lång tid så att hjärnan och ögonen, de hinner vänja sig hela tiden, dag för dag för dag för dag för dag, så det blir inte den här wow-upplevelsen som för Biggest Loser, när vi tittar så här, de här pappdockorna som är först, eller som de visar, och sen så kommer den ut efter 3 månader eller 6 månader och så blir den här wow, så här såg man ut innan och nu här ser vi skillnaden. För oss själva så jobbar vi ju inte så. Och då blir det väldigt svårt att se de här visuella framstegen på samma sätt som att människor ser ju inte heller när de går upp i vikt.
Nej, exakt.
Det plötsligt så bara inser man, oj, nu kan jag inte knäppa byxorna längre. Men man har inte märkt att man är på väg dit. Och så det är ju också det här knepiga. Så min poäng var att de här challengerna, det finns ju liksom inga, och det tycker jag inte heller att det ska finnas, för då är det bedrägeri. Det finns inga, man kan inte lova att någon kommer gå ner i vikt. Man kan inte lova att någon kommer få synligare muskler. Det kan ju till och med vara så att en person som nappar på en sån där challenge redan är så nära sin egen optimala bästa träningsform som just den kan vara när den börjar. Och då tänka att, ja, men om jag tränar 30 dagar på raken eller om jag äter jättenyttigt, att det skulle hända någonting mirakulöst. Men för en person som aldrig äter godis, aldrig äter skitmat, äter jättenyttigt hela tiden. Och sen så kommer en sån här 30-dagars challenge. Och då egentligen så fortsätter man äta som man har gjort innan. För att man har redan så bra matvanor. Då kommer inte heller hända någonting jämfört med den som plötsligt går från skräpmat varje dag till att äta jättemycket sallader. Det är klart att det kommer ju synas mer. Och jag ville så här trösta henne, den här tjejen då, med att du har säkert lärt dig saker om dig själv under de här 30 dagarna respektive 60 dagarna. Men det är väldigt svårt att få cred eller att lyfta fram det i ett community. Och det är ju ingen som vill skriva så här: jag skäms över att jag inte har fått lika mycket resultat som er. Jag undrar om jag inte ansträngt mig tillräckligt mycket. Jag är lite avundsjuk på er som har fått sådana synliga biceps eller vad nu må vara. För det blir ju också ett lotteri. Ja, men så här med gener. Man hade tur som inte blev förkyld. Man hade tur att man fick bra sömn just de här månaderna. Massa saker som man inte kan kontrollera, lite grann kanske till och med slumpen. Så man kan liksom, jag tror att man får tänka sig att, men vad är sunt förnuft i förväntningar på vad man ska få för resultat i en sån typ av ändra sina vanor challenge? Alltså, är det rimligt att jag ska få en sån där kropp på 30 dagar som man har målbilden för? Antagligen så är det nog inte rimligt.
Men jag tänker på en grej. Nu vet ju inte jag exakt vad det här var för challenge, så det är ju svårt att säga. Men om det är en sån här challenge där det är ett community, då har man ju ofta en tränare eller någon som liksom hjälper en med upplägget, bla bla bla. Har man inte då ett ansvar att tala om för en person så här att med dina startförutsättningar så kan inte du förvänta dig att du ska gå ner 10 kilo och få jättemycket större muskler, för att du är redan smal och du har redan muskler som syns liksom. Så att dina resultat kommer ju att bli annorlunda. Alltså, förstår du? Ska man inte säga det? För folk är ju ganska blinda för sig själva, hur man ser ut och sådär. Mm. Och då är väl det liksom coachens ansvar, är det inte det?
Jag försöker se skillnad, och det är väl det här som kanske människor blandar ihop lite grann. För mig är ju inte det här, även om det är en digitalt koncept, så är det ju inte för mig PT online. Och jag tror att det är väl det att man friköper sig lite grann från det ansvaret när det är ett sånt här färdigt koncept.
Ja, okej, okay. Så det är ingen person som sitter och liksom...
Jo, det är det nog också. Men,
fast man köper ett koncept liksom,
ja,
som är på nätet.
Ja, och jag tänker liksom att det som jag lägger så himla mycket krut på, det är det som jag kallar för behovsanalys. Hej, vem är du? Hur lever du? Vad vill du ha hjälp med? Vad är dina starka sidor? Vad är dina svaga sidor? Vilka eventuella fallgropar tror du att vi kommer möta? Vad har du provat förut? Vad har funkat? Varför har det inte funkat? Alltså jag är ju mycket mer inne på den kartläggningsdelen. Men de flesta människor som kommer in i sånt här projekt, och liksom, de är så taggade. Och det är väl nog väldigt mycket det som du och jag brukar prata om med det vita bladet. Att man så här... Man vill inte tänka på det som har varit. Man vill inte tänka på vad man har för utgångsläge. Utan man vill bara fokusera på dit man ska. Och, så när det handlar om PT online, då tycker jag absolut att man som coach har det ansvaret. Och jag har ju fått ganska många gånger ändra inriktningen innan en PT online-klient ska köra igång. Då kanske den har köpt ett abonnemang eller ett paket som är då hälsa och viktnedgång. Och sen så fyller de i hela sin profil, den här behovsanalysen. Och jag bara, men den här hon kan inte, ska inte gå ner i vikt. Det hon menar, det är ju att hon vill få synligare muskler. Men synligare muskler på den här tjejen kommer antagligen med väldigt liten sannolikhet att innebära att de ska gå ner i vikt. Det kanske är så att vi ska gå upp i vikt. Och då hör jag av mig, hej, hej, jag har tittat på din profil och kollat på dina nytagna bilder. Jag funderar över, och så för jag ett resonemang om det. Och alltid, de är ju alltid med på tåget. Jag tror till och med att människor tycker det är skönt. Åh gud, vad skönt. jag behöver inte gå ner i vikt.
Ja.
Men om man inte har den, det filtret innan, då finns det ju en risk att man hamnar i ett community där alla vill gå ner i vikt. Och vissa kanske skulle behöva det av hälsoskäl. Andra skulle må bra av det för att de kanske skulle gilla sig själva lite mer, vad vet jag. Men så kommer det alltid in en liten svans som jag tycker att man inte ska vara just där i det communityt. Men då, det kommer ju liksom... Det kommer ju nästan, jag tror alltid det kommer bli så. Och jag tror och tänker som coach att de allra flesta människor vill gå ner i vikt. Alltså det, och de här 2-3 kilorna, det är ju enormt klassiskt. Och, vet, och också så här att 2-3 kilo på magen. Eller 2-3 kilo på låren och rumpan. Men vi kan inte säga att det kommer... En person som går ner 2-3 kilo, det kanske inte syns någon skillnad. Och då blir man ändå besviken. Så jag tror att jag är så hård och så krass som coach där. Då kan man verkligen snacka om motsatsen till att vara tyst och så här, för ett långt resonemang och försöka få personen inse det själva. Då kan jag liksom kanske mer, lite mer vara auktoritär och säga att jag kan inte ta betalt av dig för att se till att du går ner i vikt. Jag kan hjälpa dig med bättre teknik i gymmet. Jag kan hjälpa dig att få större muskelmassa med stor sannolikhet. Jag kan hjälpa dig med din motivation och få en träningsregelbundenhet. Men att du ska gå ner i vikt. Men de flesta människor tycker det är ganska skönt att äntligen är det någon som säger som det är. Man tror inte riktigt när partnern säger, nej men du behöver inte gå ner i vikt. Man tror inte heller när kollegan säger, vadå, nej, du behöver inte gå ner i vikt. Men när det kommer någon som ändå liksom är lite längre bort, som säger så här, nej men jag vill inte ha dig som klient under de här villkoren. Då så här, åh, gud vad skönt. Och så kan man fokusera på annat. Men ja, det var liksom, det var så intressant. Ja.
Men det var det jag försökte komma till lite grann, att allting handlar ju om vad man har för förväntningar, tror jag, på en sån här challenge. Vad förväntar du dig för resultat? Och ibland har man ju ingen coach, till exempel om man gör runstreak som jag gjorde, eller yogastreak, eller då måste ju jag själv sätta upp vad har jag för förväntningar, vad kommer det här att leda till? Och det är ju olika för alla människor såklart. Och jag tänker mer i de här challengen när du har ett koncept, du har ändå någon du kan bolla med, vända dig till, bla bla bla, att man kanske där får hjälp med vad man ska ha för förväntningar, för att det är inte så lätt alltid. Och precis, du sa en jäkligt bra grej, det här med att alla vill gå ner 2-3 kilo. Ja, det vill ju typ alla, även jag. Och sen när man går ner 2-3 kilo så försvinner inte magen ändå. Och då är man så här, vad fan? Men det var ju därför jag ville gå ner 2-3 kilo. För att det andra var det inget problem med. Det var ju bara den där jävla magen liksom. Förstår du?
Mm.
Och då hade man förväntningar som inte infriades. Och då hamnade man ju lätt i det här. Men varför kan alla andra? Hur går det för alla andra? När jag går ner 2-3 kilo, det händer ingenting. Alltså, förstår du?
Mm.
Att man behöver lite hjälp av någon kanske att tala om, du kan förvänta dig det här av det här. Och vissa kanske inte ens, alltså vissa kastar ju bort sina pengar när de hoppar på såna här dyra koncept. Runstreak till exempel, vad fan, det kostar ju ingenting. Och det kommer ju bara att ge dig någonting positivt, oavsett vad du har för förväntningar så kommer du få något positivt ut av det, 100%. Men att lägga tusentals kronor på ett koncept och ha helt orealistiska förväntningar, det blir lite knas tycker jag.
Jag kommer ihåg hur du och jag pratade om dina förväntningar på runstreak. Jag kommer ihåg att jag så här frågade, men vad vill du ha ut av det här? Och då tvingades ju du i eten framför en poddmikrofon i så här, tusentals människor som lyssnar, så var ju du tvungen att sitta så här, okej, vad är det för förväntningar jag har? Och jag tror att, eller det var i alla fall det som jag minns tydligast, det var något resonemang som du hade kring att du ville känna att du har kapaciteten att göra ett sånt här projekt.
Mm.
Alltså att jag fixar det här projektet.
Mm.
Sen hade du ju andra grejer som var så här, men jag vill få upp min stegvolym. Jag vill få lite bättre kondition. Du ville ha lägre tröskel till löpningen. Att det inte måste vara 5 kilometer för att det skulle räknas. Du så jag kommer ihåg att du hade några andra också. Men just det här med att känslan av att jag vill känna att jag klarar projektet som sådant. För det, just att det är så många som startar igång och sen hoppar av olika typer av challenges. Och det tyckte jag var så fint. Det var ju ändå sån här, apropå att utvecklas. Alltså att faktiskt hugga tag i någonting som är ganska så svårt. Det kanske ser lätt ut på pappret, men sen är det ganska svårt när man väl är i det.
Ja, exakt. Vilket bra minne du har förresten, för att jag kommer ju absolut inte ihåg vad jag hade för...
Jag hittar bara på för... nu.
Ambition. Nej, gör du?
Nu tror du att du hade det resonemanget.
Nej, men det lät ändå rimligt.
Nej, jag tror inte att jag hittar på. Det känns som att du har sagt det här till mig. Och har du inte sagt det, då kanske du vill ha några lyssnare som sätter sig och letar upp de här avsnitten och bara, Lovisa, nu projicerade du någonting på Jessica här. Jag minns det. Nej, men,
Känns som att jag kan ha sagt det faktiskt. Just det här med att klara det. Och det där handlar ju också om, ibland kanske det inte är... att man behöver få de här fysiska resultaten av en challenge. Ibland handlar det också om självkänsla, tror jag. Att bara så här, men jag vill känna att jag fixar någonting. Jag vill känna att jag klarar något som är lite svårt. För att det kommer att ge mig lite bättre känsla kring mig själv. Förstår du? Det kanske egentligen inte alltid är de fysiska resultaten som är det viktigaste. Utan det är hur man tänker om sig själv.
Mm. För det är det jag tror är fällan som folk kliver i. Det är ju att de fokuserar så mycket på de här synliga resultaten de är ute efter, de mätbara resultaten som de är ute efter, så att de glömmer bort att njuta av arbetet som de har åstadkommit.
Mm. Ja, verkligen.
Och man tror...
och känna sig lite bra och liksom tillåta sig att tycka att det här gjorde jag jäkligt bra. Fan, vilken prestation av mig.
Ja, och jag tänker på såna här när det är såna här kost challenges, eller lite så här kombinerat att man ska äta efter kostschema och sådär. För studier visar ju att folk har sjukt svårt att hålla i ett kostschema. Mm. Alltså de är så motiverade och går ut stenhårt och går och köper typ ett nytt skafferi och nytt kylskåpsinnehåll för att kunna följa kostschemat, och sen så håller det ändå inte i sig. Men jag tänker liksom, så medveten som en person är första dagarna på sitt kostschema kring sin frukost, kring sin lunch. Alltså den skärpan som man tar fram, den har ju i sin tur en poäng. Alltså att man faktiskt har en framförhållning, att man planerar, man genomför och sen kanske man också checkar av. Men sen jag är ju alltid lite så här vaksam på kostscheman och ätstörningar och regler och förbud kring vardagsmåltider och sådär. Men det är liksom en annan approach, eller det är kanske ett helt annat poddavsnitt, men... Just det där med att folk upplever och känner sig kapabla där och då, det tycker jag är fascinerande och spännande. För det är ju så många gånger som någon bara ställer sig och på riktigt så här brer 10 knäckemackor och hyvlar ost och bara mölar in i munnen. Det är ju sjukt gott, men det är kanske inte jättemedvetet och känslan av att jag är väldigt kapabel när jag trycker i 10 stycken knäckemackor. Som ju faktiskt folk på riktigt gör när de egentligen borde äta en riktig middag.
Ja, precis. Men nu ska jag skjuta ner mitt eget resonemang lite grann. Med det här med självkänslan. Ja, det var jättebra för mig att känna att jag klarade av min runstreak 100 dagar. För att jag hade ju massa problem. Jag gjorde en behandling med hälen, så ändå hoppade jag typ min runstreak på ett ben. Alltså, det var verkligen knöligt. Men jag gjorde det. Och jag sprang ju några gånger i typ jeans och vanliga skor och med ett glas vin i kroppen för att jag hade inte sprungit. Alltså, jag gjorde det verkligen och det var ju gött att känna. Men jag tror när man hoppar på, sen börjar jag tänka på alla gånger som jag har bestämt mig för att starta ett nytt sundare liv på måndag. Jag tror inte att jag är den enda som lyssnar på den här podden som har gjort det några gånger. Då känner man sig jäkligt kapabel när man startar sitt nya sundare liv och liksom planerar sin kost och äter nyttiga mellanmål och där. I kanske 4 dagar. Jättebra, bra källcentra. Sen bara, nej, nu sprack det, för nu blev jag så jäkla sugen på en bulle här på trefikat, så att, ja, nej, då kan jag lika gärna käka McDonald's ikväll. Nu gick det ändå åt helvete. Då går man ju ner i botten igen, så att det kan ju lika snabbt bli en självkänsleknäck om man ger sig på en challenge som man inte klarar.
Ja, det där var faktiskt ett av temana på den här hälso- och livsstilscoachningskursen förra veckan. Då handlade det om att göra avslut av en hälsosatsning. Alltså, i det här fallet, då är det ur ett coachperspektiv. Hur du som coach hanterar att perioden ska ta slut. Och då fanns det så här olika scenarion. Till exempel, ja, men vi hade bestämt att det här var ett 3 månaders projekt och vi skulle ses 10 gånger för att prata om din hälsa och hur du lever. Och sen den 10:e gången så här, ja, men nu försöker jag blicka tillbaka, kolla vad man har dokumenterat, vad hade vi för mål inledningsvis, hur har de här målen uppfyllts, har vi identifierat nya områden som du kanske kan jobba med framöver. Det är ju liksom den ena typen av avslut. Och den är ju ganska uppstyrd, strukturerad, systematisk och ganska så ovanlig faktiskt. Och det började jag så här, då fick jag vara lite så här krass på det seminariet, så här, det är ganska ovanligt att man har den typen av avslut av en individs hälsosatsning. Det kanske snarare är så, och det här var ett annat alternativ, man håller på och det händer ingenting. Och så kan liksom antingen klienten då säga lite missnöjt, men du, nu har jag ju gjort allting som du sa att jag skulle fokusera på och ändå händer ingenting. Så att nu vill jag ta en paus. Och så kanske man går till en annan coach eller gör något helt annat. Men det tredje alternativet är väl det som kanske är mest vanligt. Och det är ju när det rinner ut i sanden. Man glömmer bort att man håller på med det här hälsoprojektet. Eller nummer 3, att man kör ett undvikande beteende. Så att man duckar hela tiden. Och liksom slingrar sig undan för att man själv inte pallar ta för sig själv eller i relationen till coachen den här skammen av att nej, jag kunde inte slutföra det här. Trots att vi hade bestämt 3 månader, trots att vi hade planerat in de här, så, nej, det går liksom inte. Och det är ju nog det vanligaste sättet. Det är de här 3, glömma bort, rinner ut i sanden eller undvikande beteende. Och det är mänskligt. Och jag tror att även om man jobbar så själv, som med sig själv och sin hälsa och sin livsstil, bara att komma till insikt i så här, ja, det brukar faktiskt rinna ut i sanden för mig. Bra, då kan man så här fastställa det och så behöver man inte skämmas över det. Och så kan man säga det nästa gång man går in i ett projekt, till exempel i ett sånt där community då. Ja, hej gänget! Här har ni mig, jag är 27 år gammal, lever så här, jobbar med det här. Jag har en erfarenhet, min historik, det är att saker och ting rinner ut i sanden. Jag är jättemotiverad och så, ja, men så får jag inte till det. Och då är det så här, okej, det är okej att lägga korten på bordet jämfört med att tro att man varje gång, nej men den här gången kommer det inte rinna ut i sanden. Nej, det kommer antagligen inte ut i sanden, men det gör ingenting, för man går på det igen och man går på det igen. Och så kanske man trampar i den här svarta sörjan och så bara, men på det igen. Och så går livet liksom igenom. Tiden går och så känner man så här, ja, fast jag har gjort väldigt bra ansträngningar trots att det har runnit ut i sanden.
Undvikande beteende kände jag att oj, oj, oj. Där var det lite grann igenkänning. Fräken Almenäs, jajamän.
Det där när man har 17 olästa sms.
Ja,
bara,
ungefär.
Jävlar, den där, nej fan, nej, jag tar det imorgon. Och så går det någon dag till, och så går det någon dag till.
Jag är sjukt bra på undvikande beteende, alltså. Om det nu finns någon självkänsla att hämta i det.
Min poäng är att man behöver inte ha dåligt samvete över ett undvikande beteende. De allra flesta jobbar på det sättet, och det är okej.
Nej, men du, det här var spännande resonemang tycker jag ändå, faktiskt.
Det blev ett långt sidospår. Men jag tänker att det kan ju inte bara vara mina sociala medier som överröses med annonser för olika typer av challenges och att man ska hoppa på ett hälsoprojekt och man ska lägga om sin kost och man ska få hjälp med X, Y, Z. Och då kan man ju fundera över innan man registrerar sig, okej, okay, men det här är det som jag får av konceptet, det här jag betalar för. Vad har jag för förväntningar på resultaten? Vad är rimligt för just mig? Så att man inte blir besviken över att alla andra lyckas jättemycket och så står man där och skäms över att man kanske inte har gjort, ansträngt sig tillräckligt hårt. Det var det som var min poäng. Alla har olika utgångslägen.
Det var jättebra resonemang tycker jag, Lovisa. Det var kul. Jag började tänka på saker. Så.
Och allt handlar alltid om Jessica. Alla vägar leder till Almenäs.
Ja, i alla fall i mitt huvud. Ja, så är det. Men hörni, det handlar också om er för att ni är härliga som lyssnar. Annars så skulle ju Lovisa och jag förmodligen sitta och prata och spela in ändå. Men för ingen. Så det är ju trevligt att ha er med också i våran diskussion, tycker jag. Men nu, Lovisa, så har det blivit dags att runda av för att jag måste springa till skolan och hämta min son.
Och jag ska åka och köpa Frida Karlssons begagnade klassiska skidor.
Åh, herregud, jag vill gärna höra allt om hur snabba de är sen.
Ja, jag ska leta efter fingeravtryck.
Du kan ju typ pussa på dem och se om du får i dig något av hennes DNA.
Ja, men lite gener kan de väl ändå dela med sig av. Tycker att det är lite snålt att sitta och hålla på det där.
Man kan ju dela med sig om man har sådär mycket. Du, tack för idag, Lovisa, och tack för att ni lyssnar. Puss och kram allihopa.
Hej då!
Podden produceras av Sandström Group.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.